Kapitel 17. Framför pilen. Insidan av ett tälttak måste vara den långtråkigaste utsikten i världen. Men Mert, som låg i skjortärmarna på de kuddar som Melindre hade samlat ihop, stirrade stint upp mot det gråbruna tyget. Eller snarare förbi det. Han hade ena armen bakom huvudet och i andra handen snurrade han en sicilerad silverbägare full med gott vin från södra Carhain. En liten tunna vin hade kostat honom lika mycket som två goda hästar, eller snarare vad två goda hästar borde ha kostat om inte världen och allting i den hade ställts på ända. Men han ansåg ändå att det var ett billigt pris för att få någonting anständigt att dricka. Då och då rann en droppe eller två över kanten och föll ner på hans hand, men han la inte märke till det och drack heller inte av vinet. Som han såg på saken hade läget för länge sedan blivit betydligt värre än allvarligt. Allvarligt var det att sitta fast i Eilöknen utan någon aning om hur man kom därifrån. Allvarligt var det med mörkvänner som uppenbarade sig när man minst anade det. Nattliga trollockangrepp och en och annan myrdrail som isade ens blod med sin ögonlösa blick. Sådana saker kom snabbt och var för det mesta över innan man hade hunnit fundera särskilt mycket på dem. Det var absolut ingenting han skulle ge sig in i frivilligt. Men om han måste så kunde han leva med det, så länge han nu levde. Nu hade han däremot i flera dagar vetat vad de var på väg mot och varför. Det gick allt annat än snabbt och han hade haft flera dagar på sig att tänka. Jag är ingen hjälte, bränner mig, tänkte han bistert. Och förbanne mig ingen soldat heller. Han sköt bestämt undan ett minne av hur han stått på murkrönet till en fästning och beordrat sina sista reserver till den plats där ännu en hop trollocker var på väg upp för sina stormstegar. Det var inte jag. Och må ljuset bränna vem det än var. Jag är... Han visste inte vad han var. En bresig tanke. Men vad det än var så hade det att göra med krogar och tärningsspel, kvinnor och dans. Det var han säker på. Det handlade om att ha en god häst och kunna välja mellan alla vägar i hela vida världen. Inte att sitta och vänta på att någon skulle skjuta honom full med pilar eller köra ett svärd mellan hans reben. Allt annat skulle göra honom till en narr och det tänkte han inte bli. Inte för Rands skull, inte för Moraines och inte för någon annans heller. När han satte sig upp halkade silvermedaljongen med rävhuvudet i sin läderrem ut genom halslinningen på den oknutna skjortan. Han stoppade in den igen efter att ha tagit en rejäl klunk av vinet. Med medaljongen gick han säker för Moraine och alla andra Aes Sedir, så länge de inte lyckades ta den ifrån honom, vilket någon säkerligen skulle försöka med förr eller senare. Men ingenting annat än hans eget förstånd skyddade honom mot att någon idiot hade ihjäl honom tillsammans med några tusen andra idioter. Eller mot Rand. Eller mot att vara Taveren. En sån sak borde det gå att slå mynt av, detta att verkligheten formades kring en. Rand hade sannoliken lyckats göra det på sitt sätt. Själv hade han aldrig lagt märke till att saker format sig kring honom, utom när det gällde tärningarnas utfall. Han kunde inte sluta tänka på en del av de saker som hände med Taveren i sagorna. Rikedomar och berömmelse trillade ner i deras fickor som fallna från skyarna. Män som ville döda dem ångrade sig och följde dem istället. Och kvinnor med is i blicken bestämde sig plötsligt för att smälta. Inte för att han klagade på vad han hade egentligen, och han ville verkligen inte hamna i den sits där Rand satt. Priset för att vara med i det spelet var allt för högt. Det var bara det att han verkade ha fått alla en Taverens bördor utan att komma i åtnjutelse av fördelarna. Det är dags att ge sig av, sa han till det tomma tältet, gjorde en tankfull paus och läppjade på vinet. Det är dags att hoppa upp på pricken och rida härifrån. Till Camelin kanske, ingen dålig stad, så länge han höll sig borta från palatset, eller Lugard. Han hade hört rykten om Lugard, en utmärkt plats för en man med hans lynne. Dags att lämna Rand bakom mig. Han har förbannat mig en hel ale här och fler spjutjungfrur än han kan räkna som tar hand om honom. Han behöver inte mig. Det var inte riktigt sant. På något undligt sätt var han knuten till huruvida Rand skulle segra eller förlora i Tarmangaydon. Perrin var också inblandad. De var tre tavern vars öden var helt intrasslade i varandra. Men legenderna skulle förmodligen bara handla om Rand. Det var knappast troligt att han och Perrin skulle få någon plats i sagorna. Och så var det Valeris horn. Det ville han inte tänka på. Vägrade att tänka på. Inte förrän han måste. Hur han än såg på saken så var hornet ett bekymmer som låg i framtiden. Långt framför honom. Om turen var med honom skulle alla dessa saker inte gå i uppfyllelse förrän i en avlägsen framtid. Fast då behövdes det kanske mer tur än han kunde uppbåda. Det som var intressant just nu var att han hade kunnat säga allt detta om att ge sig av nästan utan att känna något obehag. För inte särskilt länge sedan hade han inte ens kunnat prata om att fara iväg. Så fort han hade kommit för långt bort från Rand hade han blivit dragen tillbaka som en fisk på en krok i någon osynlig lina. Så småningom hade han börjat kunna säga det, till och med göra upp planer. Men minsta lilla sak hade distraherat honom och fått honom att glömma alla tankar på att smita iväg. Till och med i Ruidin, när han sagt till Rand att han tänkte ge sig av, hade han varit säker på att någonting skulle komma i vägen. Det hade det också, på sätt och vis. Matt hade kommit ut ur öknen, men han var inte längre bort från Rand än förut. Den här gången trodde han inte att någonting skulle hindra honom. Det är inte som om jag lämnade honom i sticket, muttrade han. Om han inte klarar sig själv i det här laget kommer han bränna mig aldrig att göra det. Jag tänker förbanna mig inte vara någon dadda åt honom. Han tömde bägaren, drog på sig sin gröna rock, stoppade in sina knivar på deras olika gömställen, knöt en gul sidenhalsduk om halsen för att dölja ärret efter snaran, plockade åt sig sin hatt och kröp ut. Hettan slog emot honom efter den relativt svala skuggan inne i tältet. Han visste inte riktigt hur årstiderna växlade i de här trakterna. Men sommaren dröjde sig kvar alldeles för länge för hans smak. En sak han hade sett fram emot när de lämnade öknen var hösten och att få lite svalka. Det fann han inte här. Nåväl, det vida brättet på hans hatt höll åtminstone solen ur ögonen. Den kuperade karheinska skog där de befann sig var sannoliken en ömklig syn. Det var mer gläntor än träd och hälften av dem var bruna av torkan. De låga eltälten fanns överallt, men så fort man kom en bit bort från dem såg de ut som en hög med döda löv eller en uppskjutande klipphäll, såvida inte tältflikarna var uppvikta, och inte ens då var de lätta att hitta. Ale-krigarna runt omkring ägnade honom ingen uppmärksamhet. Han korsade lägret och när han kom upp på en åsrygg såg han Cardiras vagnar. De var uppställda i en ring och vagnsförarna låg under dem och dåsade. Men gårdfarihandlaren syntes inte till. Cardira höll sig allt mer i sin egen vagn och stack sällan ut näsan. Utom när Moraine kom för att kontrollera lasten. De ale-krigare som satt i små grupper runt vagnarna med spjut och sköldar, bågar och koger försökte inte ge sken av att vara någonting annat än vakter. Moraine måtte tro att Cardira eller några av hans män skulle försöka smita med det som hon hade tagit med från Ruidin. Matt undrade om Rand insåg att han gav henne allt hon bad om. Ett tag hade Matt trott att Rand hade fått överhanden, men nu var han inte längre så säker, även om Moraine gjorde allting för Rand utom att niga och hämta hans pipa. Rands tält stod förstås för sig själv på toppen av en höjd, med det röda baneret hängande på en stav utanför ingången. Den lätta brisen fick fanan att krusas och ibland vecklade den ut sig så att den svartvita skivan kom till synes. Symbolen fick det att krypa i Märt, precis som drakpaneret hade gjort. Om man ville undvika att bli inblandad i ACD-angelägenheter, vilket alla som inte var fullständiga idioter skulle vilja, så var den symbolen det sista man skulle flagga med. Kullens slänter var kala, men dess fot omgärdades av spjutjungfrunas tält, vilka spred sig vidare över de omgivande höjderna. Det var också som det brukade, liksom att de visa hade slagit upp sitt läger mitt i jungfrunas. De visas läger bestod av flera dussin låga tält som låg inom rophåll från Rands, med vitklädda gaishain som skyndade omkring. Han såg inte många av de visa, men deras ringa antal uppvägdes av de blickar som de skickade efter honom. Han hade ingen aning om hur många av dem som kunde leda kraften, men när det gällde genomträngande blickar kunde de mäta sig med vilken ACD som helst. Han skyndade på stegen och fick anstränga sig för att inte dra upp axlarna. Han kände deras blickar i ryggen lika tydligt som om de petat på honom med en stör, och samma sak skulle han få stå ut med på vägen ut. Nåväl. Efter hans lilla pratstund med Rand skulle det bli sista gången. När han tog av sig hatten och kröp in i Rands tält var det emellertid ingen där, utom Nartell som låg utsträckt på kuddarna. Lekaren hade sin förgyllda harpa med de snidade drakarna stöd mot knät och en guldbägare i handen. Märt gjorde en grimas och svor tyst för sig själv. Om Rand hade varit här skulle han ha varit tvungen att passera genom en ring av spjutjungfrur precis utanför tältet. Förmodligen var han uppe i det nybyggda tornet. Det hade varit en god idé att låta bygga tornet. Känn slagfältet. Det var regel nummer 2, strax efter känn din fiende. Tanken fick hans läppar att krökas i en bitter grimas. Dessa regler kom från andra mäns minnen. De enda regler han ville minnas var: kyss aldrig en flicka med bröder som har ärr efter knivar och spela aldrig om pengar utan att veta var bakdörren är. Han önskade nästan att dessa minnen som tillhörde andra män fortfarande hade varit skilda öar i hans huvud istället för att sippra ut i hans tankar när han minst väntade sig det. Bekymmer med sur mage, frågade Nartell slött. Någon av de visa har kanske någon rot som botar det. Eller så kan du fråga Moraine. Märt tyckte inte om mannen. Han verkade alltid tänka på någon lustighet som han inte tänkte dela med sig av. Och det såg alltid ut som om han hade 3 tjänare som tog hand om hans kläder. Allt detta snövita rysch i kragen och runt handlederna såg alltid lika nytvättat ut. Det verkade som om karn aldrig svettades heller. Det var ett mysterium varför Rand ville ha honom hos sig. Han spelade nästan aldrig någonting glatt på sin harpa. Kommer han tillbaka snart? När Ted ryckte på axlarna. När han vill. Kanske snart, kanske sent. Ingen man styr över hans nåd drakens tid. Och få kvinnor. Där var det igen, detta hemlighetsfulla leende. En aning dystert den här gången. Jag väntar. Den här gången tänkte han löpa linan ut. Allt för många gånger hade han kommit på sig själv med att skjuta upp sin avfärd. Nartell läppjade på sitt vin och betraktade honom över bägarens kant. Det var illa nog att Moraine och de visa iakttog honom på detta tysta forskande vis. Ibland gjorde Egwene det också. Hon hade sannligen förändrats, blivit till hälften vis och hälften ACD. Men när det var Rands lekare var det nog för att Märt skulle tappa humöret. En god sak med att ge sig av var att han då skulle slippa alla som betraktade honom som om de snart skulle veta vad han tänkte och redan visste om hans underkläder var rena. 2 kartor låg utbredda intill eldgropen. Den ena var en detaljerad kopia av en trasig karta som de hittat i en halvt nedbränd stad, och den omfattade norra Caerhaen, från området väster om Algonaya och halvvägs till världsryggen. Den andra, nyritad och mer skissartad, visade området kring huvudstaden. På båda låg pergamentremsor som hölls på plats med små stenar. Om Mert tänkte stanna och ville ignorera Nartells forskande blick hade han just ingenting annat att göra än att studera kartorna. Han motade undan några av stenarna med stövelspetsen så att han kunde läsa vad som stod skrivet på pergamentbitarna. Mot sin vilja hajade han till. Om Eilsbergarna hade räknat rätt hade Kaladin nästan 160 000 spjut. Både Shaido-krigare och andra Eil som gett sig av för att sluta sig till sina ordnar bland Shaido. En hård nöt att knäcka och med taggigt skal. En sån här hade inte skådats på denna sida av världsryggen sedan Arthur Hökvinges tid. Den andra kartan visade de andra klaner som hade korsat drakmuren. De var utspridda i den ordning som de lämnat Jangai-passet. Men alla var oroväckande nära deras egen position. Det var klanerna Xiande, Kodara, Darin och Miyagoma. Tillsammans hade de enligt pergamentremsorna minst lika många spjut som Kaladin. Och om detta stämde hade de inte lämnat många krigare kvar i Eilöknen. De sju klanerna som Rand anförde utgjorde en nästan dubbelt så stor styrka, vilket betydde att de utan bekymmer kunde besegra Kaladin eller de fyra andra klanerna. Antingen eller, inte båda, inte samtidigt. Men kanske var det just vad Rand skulle bli tvungen att göra. Det som Eil kallade för svårmodet måste ha drabbat även dessa klaner. Fortfarande var det varje dag krigare som kastade sina vapen och försvann. Men endast en dåre skulle tro att det förminskade deras styrkor mer än Rands. Dessutom fanns det alltid en möjlighet att en del av dem gick över till Kaladin. Det var inget populärt samtalsämne bland Eilkrigarna och de skylde över det med prat om att sluta sig till sin egen orden. Men inte desto mindre var det fortfarande män och jungfrur som bestämde sig för att de inte kunde acceptera Rand eller det han hade berättat om deras historia. Varje morgon var det några som saknades och det var inte alla som lämnade kvar sina spjut. Just en vacker situation, inte sant? Mert lyfte blicken med ett ryck när han hörde Läns röst, men väktaren hade kommit ensam in i tältet. Jag ville bara ha någonting att titta på medan jag väntade. Kommer Rand tillbaka? Han är snart här. Län ställde sig bredvid honom med tummarna innanför svärdsbältet och tittade ner på kartan. Hans ansikte var lika avslöjande som en sten stod. Imorgon står det största slaget sedan Arthur Hökvinges tid. Säger du det? Var var Rand? Förmodligen kvar uppe i tornet. Han borde kanske gå dit. Nej, i värsta fall skulle han få jaga efter Rand genom hela lägret och hela tiden vara ett steg bakom. Förr eller senare skulle Rand komma hit. Men han ville prata om någonting annat än Kaladin. Den här striden är inte min. Jag flyr inte från någonting som angår mig det minsta. Hur är det med dem? Han pekade på remsorna som representerade Miyagoma och de andra. Har det kommit några besked om ifall de tänker sluta sig till Rand? Eller tänker de bara sitta och titta på? Vem vet? Det verkar inte som om Ruark vet mer än jag. Och om de visa vet någonting så säger de i varje fall ingenting. Det enda som är säkert är att Kaladin inte tänker röra sig ur fläcken. Återigen, Kaladin. Mert skruvade besvärat på sig och tog ett halvt steg mot ingången. Nej, han skulle vänta. Han fäste blicken vid kartorna och låtsades studera dem vidare. Län skulle kanske lämna honom i fred. Han ville bara få säga vad han skulle till Rand och gå. Det verkade emellertid som om väktaren ville prata. Vad tror ni, mäster lekare? Ska vi kasta oss över Kaladin med alla våra styrkor och krossa honom imorgon? I mina öron låter det lika bra som någon annan plan, svarade Nartell buttert. Han tömde vinbägaren, släppte den på mattan och tog upp harpan, varefter han började spela dystra, begravningsaktiga ackord. Jag anför inga härar, väktare. Jag bestämmer inte över någon annan än mig själv, och ibland inte ens det. Mert grymtade till, och Lärn sneglade på honom innan han återvände blicken mot kartorna. Du tycker inte att det är en bra plan. Varför? Väktarens ord var så nonchalant att Mert svarade utan att tänka. Av två skäl. Om ni omringar Kaladin och fångar honom mellan er och staden kan ni kanske krossa honom mot den. Hur länge tänkte Rand dröja? Men det kan också hända att ni tvingar honom över murarna. Vad jag har hört har han redan varit nära att ta sig över två gånger, utan vare sig minörer eller belägringsmaskiner, och staden har inte mycket krafter kvar. Han tänkte säga vad han skulle säga och gå, det var hela saken. Pressa på honom tillräckligt mycket och rätt vad det är ni inne i Carhain och slåss. Otäcka saker, att strida i en stad. Och tanken är att rädda staden, inte lägga den i ruiner. Alltsammans syntes så tydligt på pergamentbitarna och kartorna. Han rynkade pannan och satte sig på huk med armbågarna mot knäna. Lärn hukade bredvid honom, men han märkte det knappt. Ett knivigt problem och fascinerande. Det bästa vore om ni försöker mota honom därifrån, angripa huvudsakligen söderifrån. Han pekade på Gallinälven som mynnade ut i Algonaja några mil norr om staden. Här uppe finns det broar. Låt Shido få fri väg dit. Man ska alltid lämna en utväg öppen om man inte verkligen vill ta reda på hur hårt en man kan kämpa när han inte har någonting att förlora. Han lät fingret glida österut. Huvudsakligen skogklädda kullar tycktes det. De skilde sig förmodligen inte mycket från terrängen där de var nu. En blockerande styrka här på denna sidan floden ser till att de tar vägen mot broarna. Om styrkan är tillräckligt stor och rätt placerad. När de väl börjat röra sig kommer inte Kaladin att vilja kämpa mot någon framför sig. Inte samtidigt som ni kommer bakifrån. Just det. Nästan precis som vid Genje. Åtminstone inte om han har minsta vett i skallen. De kanske lyckas ta sig till floden i god ordning, men broarna kommer att ställa till det för dem. Jag har svårt att tänka mig ejlkrigare som simmar, eller för den delen letar efter vadställen. Håll trycket uppe mot dem, tvinga dem över floden. Har ni tur kan ni jaga dem hela vägen till bergen. Det liknade slaget Wikundais vad också, i slutet av troll och krigen. Och var i ungefär samma skala. Inte särskilt annorlunda från Torashan heller. Eller Salmains klyfta innan Hökvinge hade kommit i sitt esse. Namnen blixtrade genom hans huvud tillsammans med bilder av blodiga slagfält som till och med historieskrivarna hade glömt. Han var så uppslukad av kartorna att han inte reflekterade över att dessa minnen kom från någon annan. Illa att ni inte har mer kavalleri. Lätt kavalleri är det bästa när man ska jaga på dem. Bit till i flankerna. Tvinga dem att fortsätta springa. Låt dem aldrig få nog med fotfäste för att kämpa emot. Men det borde duga nästan lika bra med ejlkrigare. Och det andra skälet, frågade Lärn tyst. Nu hade Mert verkligen dragits med. Han var minst sagt förtjust i spel, och det spel man spelade på slagfältet fick ett tärningsparti på en krog att framstå som någonting för barn och tandlösa krymplingar. Här var det människoliv som stod på spel, ens eget och andra mäns, och människor som inte ens var närvarande. En felsatsning kunde betyda döden för en stor stad eller ett helt rike. Nartells dystra musik var ett passande ackompanjemang. Samtidigt var det ett spel som fick blodet att forsa genom ådrorna. Utan att lyfta blicken från kartorna fnös han till. Det vet du lika väl som jag. Om så bara en av de där fyra klanerna beslutar sig för att stödja Kaladin så kommer de att ta er i ryggen medan ni fortfarande har händerna fulla med Shido. Karladin blir städet, de blir hammaren och ni blir nöten mitt emellan. Använd bara hälften av era styrkor mot Karladin. Det betyder en jämn strid, men ni måste nöja er med det. I krig fanns det ingenting sånt som rättvisa. Man tog en fiende i ryggen när han minst anade det och där han var som svagast. Ni har fortfarande en fördel. Han måste vara beredd på ett utfall från staden. Andra hälften av era styrkor delar ni i tre delar. En för att styra Karladin till floden och de båda andra en bit från varandra mellan staden och de fyra klanerna. Mycket prydligt, sa Lärn och nickade. Hans stenansikte var oföränderligt, men det fanns en antydan till gillande i hans ton. Ingen av klanerna skulle tjäna någonting på att angripa någondera av styrkorna, särskilt inte när den andra kan angripa dem i ryggen. Och ingen kommer att blanda sig i vad som händer runt staden, av samma skäl. Det kan förstås hända att alla fyra stöder Karladin. Det är inte troligt när de inte redan slutit sig till honom. Men om de gör det förändras allting. Märt skrattade högt. Allting förändras alltid. Den bästa plan som finns håller bara tills den första pilen lämnar bågsträngen. Det här skulle ha varit en barnlek om det inte varit för att Indiran och de andra inte kan bestämma sig. Om alla fyra bestämmer sig för att sluta sig till Karladin får ni helt enkelt kasta tärningen och hoppas. För det skulle sannoliken betyda att den svarte själv blandat sig i leken. Ni har i varje fall tillräckligt mycket styrkor fria från staden för att nästan motsvara deras antal. Tillräckligt för att hålla dem undan så länge som det behövs. Överge tanken på att förfölja Karladin och vänd alla styrkor mot dem istället. Så snart han väl har börjat korsa Gelin. Men jag skulle satsa på att de stannar och tittar på och sen kommer till er när ni väl tagit hand om Karladin. En seger kan räta ut många frågetecken för de flesta män. Musiken hade tystnat. När Märt sneglade på Nartell fann han att mannen höll harpan i ett stelt grepp och stirrade intensivare än någonsin på honom. Stirrade som om han aldrig hade sett Märt förut. Inte visste vad han var för någonting. Lekarens ögon var mörka som polerat glas och hans knogar vitnade i greppet om den förgyllda harpan. Då gick det plötsligt upp för Märt vad han hade sagt. Vad han hade kommit ihåg. Bränne dig din idiot, att du inte kan vakta din tunga. Varför skulle Län tvunget föra in samtalet på det här spåret? Varför kunde han inte ha pratat om hästar eller vädret eller helt enkelt hållit tyst? Väktaren hade aldrig verkat så talträngd förut. För det mesta framstod ett träd som pratsamt i jämförelse. Fast Matt kunde förstås själv ha sett till att hålla tankarna i styr och munnen stängd. Han hade i varje fall inte pladdrat på gamla språket. Blod och aska, det hoppas jag i varje fall att jag inte gjorde. Han kom raskt på fötter, vände sig om för att gå ut och fann sig stå öga mot öga med Rand. Den fingrade tankspritt på sin besynliga spjutstump som om han inte tänkte på att han hade den i handen. Hur länge hade han stått där? Det spelade ingen roll. Märt hasplade ur sig alltsammans i en stridström. Jag ger mig av nu, Rand. Så fort det börjar ljusna imorgon sätter jag mig i sadeln och rider härifrån. Jag skulle ge mig av omedelbart om jag kunnat komma tillräckligt långt innan natten. Jag tänker lägga så många mil som pricken förmår mellan mig och älkrigarna. Alla älkrigare, innan jag slår läger. Det skulle inte tjäna någonting till att krypa till koj så nära att någons spejare kunde dra honom ur filtarna och hänga upp honom på tork. Karladin hade säkert också spanare ute. Och de andra skulle kanske inte känna igen honom förrän han redan hade ett spjut genom levern.
Jag är ledsen att du far, sa Rand tyst.
Försök inte övertala mig att...
Märt blinkade.
Är det allt? Att du är ledsen att jag far?
Jag har aldrig försökt få dig att stanna, Märt. Perrin for när han var tvungen, och det kan du också göra. Märt öppnade munnen, men stängde den igen.
Rand hade aldrig försökt få honom att stanna. Det var sant. Han hade bara lyckats med det utan att försöka.
men nu kändes det ingenting av Taverns dragningskraft. Inga vaga känslor av att han hade gjort någonting orätt. Han var stark och klar i sina föresatser. Vart far du?
Söderut.
Det fanns just inte mycket annat att välja på. De andra vägarna ledde till Gelinälven. Och norr om den fanns ingenting som han var intresserad av. Eller till Eilstyrkorna, varav en säkerligen skulle döda honom och en annan kanske skulle göra det och kanske låta bli, beroende på hur nära de stod Rand och vad de hade fått till kvällsvard dagen innan. Inga goda odds som han såg på saken. I varje fall till att börja med. Någonstans hittar jag väl en krog och kvinnor som inte bär spjut.
Melindra, hon skulle kunna bli ett problem.
Han hade en känsla av att hon var den sorts kvinna som inte släppte taget förrän hon ville det. Nåväl, på ett eller annat sätt skulle han väl kunna handskas med henne. Kanske kunde han helt enkelt rida iväg innan hon fick veta det. Det här är ingenting för mig, Rand. Jag vet ingenting om bataljer och vill ingenting veta. Han undvek att titta på Lärn och Nartell. Om någon av dem röjde honom skulle han få en smäll rakt i ansiktet. Till och med väktaren.
Du förstår väl?
Rands nick kunde betyda att han förstod. Kanske.
Jag skulle nog glömma att säga adjö till Egwen om jag vore som du. Jag vet inte längre hur mycket av det jag säger till henne som jag lika gärna kunde säga direkt till Moraine. Eller de visa, eller båda. Det kom jag fram till för länge sedan. Hon har kommit längre från Imons Wall än någon av oss båda. Och saknade mindre.
Kanske, sa Rand sorgset. Ljuset skine över dig, Mert, tillade han och räckte fram handen. Må du få släta vägar, gott väder och trevligt sällskap tills vi möts igen. Det skulle dröja om Mert fick sin vilja igenom. Det gjorde honom lite sorgsen och han kände sig lite dum för att han blev sorgsen. Men han måste ta hand om sig själv. Hur man än såg på saken så var det så det låg till. Rands handslag var lika fast som någonsin. Alla dessa fäktningsövningar hade bara gett honom lite fler valkar ovanpå dem han redan haft från bågskyttet. Men den inbrända hägen på handflatan kändes tydligt mot Mats hand. Bara en liten påminnelse. För den händelse att han skulle glömma bort märkena innanför Rands rockarmar. Eller de än mer sällsamma saker i hans huvud som gav honom förmågan att leda kraften. Om han kunde glömma att Rand kunde leda kraften. Och det var flera dagar sedan han ens tänkte på det. Så var det verkligen hög tid att ge sig av. Efter att ha yttrat ytterligare några tafatta ord. Lärn verkade helt ignorera dem där han stod med armarna i kors och studerade kartorna medan Artell hade börjat spela tankspritt på harpan. Mert hade ett gott musiköra och han tyckte att den okända melodin hade en ironisk klang. Han undrade varför Karn hade valt att spela just den. Efter ännu en liten stund var det Rand som steg åt sidan och lät Mert gå ut. Utanför tältet väntade en regelrätt folksamling. Minst 100 spjutjungfrur var spridda över kullen, alla på helspänn och redo att sticka sina spjut i någon. Alla 7 klanhövdingarna väntade tålmodigt, stilla som stenblock. Och 3 tairenska furstar försökte låtsas som om de inte svettades och att eilkrigarna inte existerade. Han hade hört talas om furstarnas ankomst, hade till och med gått för att titta på deras läger, båda 2. Men han kände ingen där och ingen hade velat spela vare sig tärning eller kort med honom. De här 3 mönstrade honom från topp till tå, rynkade överlägset på näsan och kom tydligen fram till att han inte var bättre än eilkrigarna, det vill säga inte värd att låtsas om. Mert tryckte hatten på huvudet och drog ner brättet ovanför ögonen, varefter han återgäldade tairenjernas ointresse med en lång, kall blick. Till hans nöje han åtminstone de 2 yngre männen åter bli medvetna om honom och tämligen besvärade, innan han slutligen gick ner för kullen. Den gråskäggige verkade fortfarande uppslukad av sin illa dolda otålighet att få komma in i Rands tält. Men det spelade ingen roll. Han skulle aldrig träffa någon av dem igen. Han hade ingen aning om varför han inte bara hade struntat i dem, bortsett från att han gick med lättare steg och kände sig som om han var full av vinäger. Det var egentligen inte att undra på när han äntligen skulle ge sig av imorgon. Det kändes som om tärningarna snurrade i hans huvud och det var omöjligt att säga hur många prickar som skulle synas när de stannade. Besynnerligt. Det måste vara för att han bekymrade sig för Melindra. Ja, han måste absolut ge sig av tidigt och tyst som en mus som smyger på en dunkudde. Visslande travade han iväg mot sitt tält. Vad var det för melodi? Åh, just det. Dansa med skuggornas jack. Han hade inga planer på att dansa med döden, men det var en munter låt, så han fortsatte ändå att vissla den medan han funderade över bästa vägen bort från Carhain. Rand stod och stirrade efter Matt långt efter att tältfliken hade fallit ner mellan dem. Jag hörde bara slutet, sa han. Var alltsammans i samma stil? Nästan, svarade Lärn. Efter att ha sett på kartorna i några minuter gjorde han upp en plan som var nästan identisk med den som Ruark och de andra lagt upp. Han såg svårigheterna och farorna och hur man skulle handskas med dem. Han känner till minörer och belägringsmaskiner och att man använder lätt kavalleri för att ansätta en besegrad fiende. Rand tittade på honom. Lärn visade inte minsta tecken på överraskning. Å andra sidan var det han som hade påpekat att Matt besatt förvånande stora kunskaper om militära angelägenheter. Och Lärn skulle inte heller ställa den uppenbara frågan, vilket var bra. Rand hade ingen rätt att ge de få svar han hade. Han kunde ha ställt en del frågor själv. Vad gjorde till exempel en minör i en strid? Eller var det bara vid belägring? Vad det än var så fick de klara sig utan i det här slaget. Huvudsaken var att han visste att Matt hade fått mer på andra sidan den där dörrkarmsformade Cheer and Greelen än sin benägenhet att prata på gamla språket i tid och otid. Och det var en vetskap som Rand skulle utnyttja. Du behöver inte bli hårdare än du redan är, tänkte han bittert. Han hade sett Matt gå upp för kullen till tältet och han hade inte tvekat innan han sänt in Lärn ensam för att ta reda på vad lite kallprat kunde leda till. Så mycket hade varit överlagt. Resten var det kanske inte, men likväl betvivlade han inte att det skulle bli som han trodde. Han hoppades att Matt hade det trevligt under sin tid i frihet. Han hoppades att Perrin trivdes i Tjufloden, att han visade upp Fail för sin mor och sina systrar, kanske gifte sig med henne. Allt detta hoppades han därför att han visste att han skulle dra dem tillbaka med den dragningskraft som en Taveren utövade på en annan, och där han var den starkare. Enligt Moraine kunde det inte vara något sammanträffande att tre Taveren växte upp i samma by. Alla tre nästan jämngamla. Hjulet vävde in tillfälligheter och sammanträffanden i väven. Men det placerade inte tre sådana som dem på samma plats utan skäl. Så småningom skulle han dra sina vänner tillbaka till sig, hur långt bort de än begav sig. Och när de kom skulle han utnyttja dem så mycket det gick. Och hur det än måste gå till. Därför att han måste. Vad en drakprofetian sa så var han övertygad om att hans enda chans att segra i Tarmon Gaydon var att de alla tre var med. Att de tre Taveren som varit knutna till varandra sedan vaggan blev sammanknutna än en gång. Nej, han behövde inte bli hård. Du stinker redan tillräckligt för att få en Shonshanier att spy upp sin kvällsvard. Spela dödsmarschen, befallde han, med hårdare ton än han tänkt sig, och Nartell stirrade först tomt på honom. Mannen hade lyssnat på allt som sagts. Han hade säkert frågor, men han skulle inte få några svar. Om Rand inte kunde avslöja sina hemligheter för Lan, så tänkte han sannerligen inte lämna ut dem till en av de förlorade, hur tam han än verkade. Den här gången gjorde han avsiktligt sin röst barsk. Spela den, om du inte kan någonting ännu sorgligare. Spela någonting som får din själ att gråta, om du fortfarande har någon.
Nartell log inställsamt och bugade sig där han satt, men hans ögon var uppspärrade. Det var mycket riktigt dödsmarschen som han började på, men harpans klang var hårdare än förut. En sorgesam klagosång som kunde få vilken själ som helst att gråta. Han stirrade stint på Rand, som om han hoppades få se dess verkan. Rand vände sig bort och sträckte ut sig på mattorna med en kudde i rött och guld under armbågarna och kartorna framför sig.
Lan, kan du säga åt de andra att komma in nu? Väktaren bugade sig formellt mot Rand innan han steg ut. Det var första gången han någonsin gjort det, men Rand ägnade det knappt en tanke. Slaget skulle börja imorgon. Det var bara en artig lögn att han hjälpte Ruwak och de andra att planera. Han var tillräckligt klok för att veta vad han inte behärskade, och trots alla sina samtal med Lan och Ruwak visste han att han inte var redo. Jag har planerat 100 slag av den här storleksordningen och utdelat order som lett till 10 gånger så många. Det var inte hans tanke. Luce Therin var förfaren i krigskonst, hade varit det, men inte Rand Althor. Och han var Rand Althor. Han lyssnade, ställde frågor och nickade om han förstod varför hövdingarna sa att någonting skulle utföras på ett speciellt sätt. Ibland önskade han att han inte förstått, eftersom han begrep varifrån han fått den förståelsen. Hans enda egentliga bidrag var att han sagt att Kaladin måste besegras utan att staden las i spillror. I vilket fall som helst skulle detta möte bara leda till några slutliga finslipningar av vad som redan var bestämt. Mert kunde ha varit till god hjälp med sina nyfunna kunskaper. Nej, han ville inte tänka på sina vänner och vad han skulle komma att göra dem innan allting var över. Även om han lämnade slaget därhen fanns det gott om saker att ägna sig åt, saker som han kunde göra någonting åt. Frånvaron av karhainska flaggor över Carhain utgjorde ett allvarligt problem, och de ständiga skärmytslingarna med andoranska soldater var ett annat. Han måste fundera på vad Shamel hade i kikaren, och hövdingarna kom in utan särskilt inbördes ordning. Den här gången var det Derek som gick först, medan Ruark och Erim kom sist tillsammans med Lan. Bruan och Jaran slog sig ner närmast Rand. De brydde sig inte om någon rangordning sinsemellan, och det verkade som om de såg Anne Alain nästan som en av sig själva. Allra sist kom Wei Ramon, med mörk uppsyn och sina småfurstar i hälarna. För honom var uppenbarligen rangordning viktigt. Han muttrade i skägget, skred runt eldgropen och tog plats bakom Rand. I varje fall tills klanhövdingarnas vassa blickar etsade sig in genom hans skal. Hos Eil kunde en nära anförvant eller ordensbroder placera sig så, om det fanns risk för en kniv i ryggen. Han blängde fortfarande på Jaran och Derek, som om han väntade sig att någon av dem skulle maka på sig. Till sist visade Bell på platsen bredvid sig, på andra sidan kartorna från Rancet. Och efter en kort paus skred Wei Ramon tillbaka dit och satte sig stelt med benen i kors. Han stirrade rakt ut i luften och såg ut som om han svalt ett omoget plommon. De yngre tairenierna stod bakom honom, nästan lika stilt, och en av dem hade tillräckligt med skam i kroppen för att se generad ut. Rand observerade allt detta men sa inte ett ord, utan stoppade bara sin pipa och grep Sidin tillräckligt länge för att tända den. Han måste göra någonting åt Wei Ramon. Mannen fick gamla problem att blomma upp och skapade nya dessutom.
Ruwerks anlete förblev oraligt, men de andra hövdingarnas uttryck varierade från Hans surmulna avsmak till Arims kyliga, klarögda beredskap att dansa spjutdansen på ett ögonblicks varsel. Det skulle kunna vara ett sätt för Rand att göra sig kvitt Wayramon och samtidigt skaffa sig ett nytt bekymmer. Lärn och hövdingarna följde Rands exempel och började stoppa sina pipor. Som jag ser det behövs det bara små förändringar, sa Bell. Han sög på pipan och fick som vanligt en mörk blick från Harn. Har dessa små förändringar att göra med Goshen eller kanske någon annan klan? Rand sköt Wayramon ur tankarna, lutade sig fram och lyssnade på de ändringar som borde göras i planen utifrån deras nya överblick över slagfältet. Då och då var det någon av Ale-hövdingarna som kastade en blick på Nartell, och någonting i deras miner antydde att den sorgesamma musiken slog an någonting inom dem. Till och med Tyrenierna gjorde dystra grimaser. När tonerna sköljde över Rand fann de emellertid inget fäste. Han kunde inte längre kosta på sig några tårar, inte ens inombords.